Artist och producent, men även skådespelare och jojkare. Välkommen hit, Maxida Märak.
Tack.
Maxida, du är född i Jokkmokk. Berätta om din uppväxt.
Jag är uppväxt både i Jokkmokk och i Stockholm, Södermalm. Så lika mycket kan man säga. Eller nu har jag väl egentligen spenderat större tid i Jokkmokk nu när jag blev vuxen. Men, så att jag har de bästa av två världar faktiskt. Så att jag är lika mycket Södermalms unge som jokkmokkare, Huppi Pajilanta.
Och hur kommer det sig?
Nej, men det kommer väl sig mest att min mamma flyttade lite fram och tillbaka. Och så träffade min pappa, som jag är adopterad av idag, när jag var 4. Så då var det väl lättare att sen vara i Stockholm, tror jag, en större del.
Men när du växte upp från 4-årsåldern,
ja,
så bodde du halva tiden på Södermalm och halva tiden i Jokkmokk?
Ja, men det är fram och tillbaka hela uppväxten. Och sen så flyttade jag, sen bodde jag i Stockholm en stor del, och så var man ju upp hela tiden. Och sen flyttade jag hemifrån när jag var 15, och då flyttade jag till Jokkmokk permanent.
Mm. Och hur kommer det sig att man tar sig från storstaden och tänker, nej, nu vill jag flytta upp till Jokkmokk?
Jag tror att det är väl nomadsjälen som vi flyttar på oss hela tiden. Jag märker ju idag också när jag är vuxen att jag mår inte bra av att vara fast på ett och samma ställe, utan jag är gärna rörlig. Och har inte heller tänkt att jag måste fästa mig vid ett ställe. Och så har det varit hela min uppväxt, så att det inte finns några mallar att fästa sig vid. Så att den tiden var jag mest skoltrött och less på livet, som man är när man är 15. Och ville bara få bli mig själv på egna villkor. Liksom. Och då var det en befrielse att kunna fara till mitt andra hem. Liksom, och stå på egna ben. Om man är uppväxt liksom, i en samisk kultur, jag tror inte bara samisk kultur, men om man är väldigt starkt knuten till en viss kultur, så dras man alltid dit på något sätt. Så även hur mycket jag kan älska Stockholm, så känner jag att mina rötter ligger ju i Sápmi. Och att jag är mycket mer ändå tillfreds i det långa loppet i en fjällmiljö än i en stadsmiljö. Och det kände jag ju redan när jag var liten. Liksom.
Och när du bodde där från 15-årsåldern, bodde du helt själv?
Mm. Mm.
Och då gick du, kan man säga, 9:an och sen började gymnasiet?
Eller det var när jag skulle börja gymnasiet, så då flyttade jag i samma veva. Ja.
Och hur stora var klasserna? Man tänker att det var 2 personer där.
Ja, nästan.
Det kanske mina fördomar.
Kan vi vara? Vi kanske var vi 8-9 kanske? Eller något sånt i gymnasiet? Stycken.
8-9 stycken?
Alltså i min klass, ja.
I din klass?
Mm. I Jokkmokk bor det 3000 ungefär. Och sen i Jokkmokks kommun med alla byarna så är vi uppe i 5000 kanske. Eller 2-9.
Blir det inte väldigt mycket inavel, tänker jag?
Inavel? Nej, alltså jag skulle säga att man är ganska duktig på att flytta på sig om man bor på sådana där ställen. Däremot så är det ju väldigt, det är en bymentalitet. Och det är också den som jag alltid har hatat. Så det är därför jag inte kan vara på ett och samma ställe. Därför att jag blir själv galen av att vara bara där. Alltså om man skulle bortse från, nu är jag same. Och då skulle jag säga att ändå livet är ett annat om du bor i Jokkmokk, när du har den samiska kulturen med de samiska näringarna, än om du är icke-same. För då är ju ändå Jokkmokk som stad en småstad. Och jag hatar småstäder. Alltså jag tycker inte att det är särskilt härligt med den bymentaliteten. Utan den är ofta ganska inskränkt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det var ju skillnad mellan vad hon sa med och en från Jokkmokk kommun, så att säga.
Om man säger rent, om man börjar prata inte genetiskt utan kulturellt, så är det till exempel så som vi lever nu. Varför man vill bo där är ju för att du har Padjelanta och Sarek, Näsgårds. Att vi som håller på, kommer från familjer som håller på med renskötsel och rennäring, det är ju därför vi bor där, för att vi har den fjällvärlden och hela den rensköta kulturen. Så att då är man ändå inte bunden till själva samhället, utan det är ju för områdena runt omkring. Och om man inte tillhör en rensköta kultur, då är det ju i samhället på något sätt. Så att till exempel som mitt barns pappa Mattias, han är ju renskötare på heltid. Och han är väl lika stor del uppe till fjäll som han är i Jokkmokk. Alltså det är som hans, det är en utav massa boplatser som han har i sin livsstil. Liksom.
Men jag tänker mentalitetsmässigt, vad skiljer sig samementaliteten från den här lilla bymentaliteten som du pratade om tidigare? Du säger att de är mycket mer inskränkta än vad samerna är, till exempel.
Såklart, jag måste vara noga med att poängtera att alla är såklart inte så, utan det finns ju alltid, alltså det här är kanske ett antal som såklart är det. Men jag skulle vilja säga att det är, när du är sam och lever i en samisk kultur, så har du du jobbar hela tiden motvind mot svenska staten. Så är det. Och på det sättet så är vi utstickare från det svenska samhället. Och det märker man inte av kanske här, till exempel i Stockholm, där det är så mycket olika kulturer nu som får stå sida vid sida. Men kommer du upp till de här byområdena, så kanske det är två kulturer som står sida vid sida. Och det är samen och icke-samen. Som där det sen börjar bli politiska frågor. Liksom. Och där skiljer det sig stor del, därför att vi lever fortfarande ofta på ett sätt som går emot det moderna svenska samhället. Och det ligger ju inte i linje med resten av samhällen som kanske är beroende av gruvdrift, till exempel, som är en av våra värsta näringar som trycker bort de samiska kulturerna. Så det finns ju enorma skillnader. Så att här, som sagt, jag är liksom en vit svenne för många. Men uppe i våra områden så är det inte så. Där är jag same och de är icke-samer. Och det finns väldigt stora konflikter och en stark rasism gentemot det.
Och vad skulle de kunna säga om en person som du?
Ja, men jag kan dra exempel nu, att det är bara några veckor sedan där min dotter fick höra att hon var ett jävla inavel, liksom, från icke-samiska barn, till exempel. Så att det börjar på ganska ung ålder att samebarnen och de svenska barnen hamnar i konflikt med varandra, faktiskt. Och att man hör att det är åsikter som kommer från hemmet som sen hamnar på barnen istället. Men nu däremot så har vi ju, nu börjar fler kulturer komma till de här mindre samhällena som tvingar faktiskt folk att bli medvetna och, du vet, reagera. Att det är inte bara nu samer som är den icke-svenska kulturen, utan vi har flera kulturer som börjar komma, vilket jag tycker är helt otroligt. Som bara kommer få samhället att blomstra. Men det är också obehagligt, för då ser man också de här riktiga rasisterna växa fram, liksom, med sina starka åsikter.
Ja, det är rätt roligt med såna här rasister. För bara titta, jag menar, de som har mest fördomar är ju de som tillför samhället minst ibland.
Verkligen är det så.
Jag tänker så här,
jag håller helt med.
Okej, om någon som verkligen tillfört något att öppna käften, men ska du göra det som inte gjort ett skit, liksom? Mm. Men det är tråkigt med rasism överhuvudtaget, men jag tycker ändå att det är viktigt att lyfta fram att det faktiskt, så fort någon är lite annorlunda eller pratar på ett annorlunda sätt eller vad det än är, så att det finns även rasism svenskar emellan.
Oh ja.
Även om samerna, jag vet inte hur betraktar ni er själva som svenskar eller icke-svenskar?
Vi är svenska samer. Sen så är det, vi är ju utspridda över fyra olika länder, och vilket också så.
Vilka då? Alltså jag tycker det här är kul. Jag vill höra.
Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Och det är också problematiskt, för vi har inte haft dem där. Det är lite som med kurderna. Vi har inte haft dem där behovet av att dra gränser mellan våra områden. Så att sen, det är ju liksom staten som har gjort det åt oss. Så att jag är lulesamer till exempel, som är en typ av samer. Och min lulesamer finns även på norsk sida, som pratar samma språk, som har samma kolt, alltså samma klädsel. Så att egentligen så är vi inte olika, men vi har råkat hamna i två olika länder. Och sen så har vi nordsamer som finns i Sverige, som är en annan typ av samer liksom, än vad jag är. Fast vi hamnade i samma landområde, kan man säga. Så att vi anser oss vara, nu tillhör ju vi, ja men vi är ju svenska samer. Men fortfarande så är det där, det är en slags såklart konflikt. Och det här jag menar, att man går emot det här, ett modernt och väldigt västerländskt system. Hur man måste ha äganderätt och dra gränser mellan folk. Så helt plötsligt när det står folk som inte har haft behov av att göra det, då hamnar man i mitten. Som någon jävla pack liksom, som inte tillhör någonstans helt plötsligt. Men har skyldigheter överallt ändå.
Finns det fördomar samegrupper emellan?
En tråkig konsekvens som har blivit utav till exempel den svenska politiken som fördes ända in långt in på 70-talet är ju till exempel tvångsförflyttningen. Där de tvångsförflyttade nordsamer från Karesuando-trakten, de riktigt nordliga områden, tvångsförflyttade dem och renarna ner till södra Sápmi. Och då tog svenska staten och trängde ut de samer som var där ur samebyn och gav plats för nordsamerna. Och det är inte så länge sedan det hände, så att de samer som blev utträngda, sydsamerna då, en grupp av sydsamerna, de tappade alla sina rättigheter.
Det låter som Palestina-Israel-konflikten.
Ja, exakt. Det går verkligen att dra paralleller. Och de ligger ju såklart många familjer fortfarande i konflikt med varandra, för att de här sydsamerna vill ta sig in i samebyn igen. Men det går inte. Finns inte plats, finns inte marken nog. Så att den här politiken har ju skapat konflikt, interna konflikter som vi tvingas lösa nu, som inte vi har skapat. Och det är en av absolut flera sådana, tyvärr, konflikter som finns.
Hur många samer finns det i Sverige?
Jag tror nu samerättslängden var vi väl uppe i 9 500. Tror jag. Men de säger väl att det är väl 20 000 samer. 20 000 som klassar sig som samer i Sverige.
Mm. Får ni gifta er med någonting annat än samer? Har ni en hård kultur?
Det där är också jätteintressant och så himla isatt med det väldigt så. Det är nästan ingen som vågar prata om det. Men det finns absolut. Vi är fria att göra vad vi vill i princip. Också för att vår religion existerar ju inte på pappret längre, om man ska säga så. Det fanns väl inte heller några sådana regler. Men sen har ju det här också skapat såklart grupperingar som gärna vill att man håller sig till det sina liksom. Men det är väl ingenting just uttalat högt, men det är klart att det finns de familjerna också som anser det. Och det får man komma ihåg, att det är ju inte så länge sedan. Det är mina mor- och farföräldrars generation var ju de som blev kidnappade från sina hem, satt i nomadskola, slagna för att de inte kunde språket och behandlades som djur. Och många av dem lever ju än idag. Så att det är också det man försöker förklara för folk som kan skratta åt. Så här, du vet inte hur det är att vara utsatt. Så bara, men det finns en skräck för svensken kvar i våran kultur, för att det är inte så länge sedan det där skedde. Och hur man blev avtagna alla kläder och fotograferade och tvångssteriliserade. Så att jag menar, Sverige var väldigt duktig på att lära ut metoder till Nazi-Tyskland till exempel, som vi även höll på med här, fast kanske lite mer tysta.
Och lekte neutrala.
Mm, mm.
Och varför har man varit så antisamer, undrar jag? Är det för att det har varit annorlunda?
Ja, alltså jag tror det kom väl en...
Jag menar, de var ju inte ett hot, tänker jag.
Ett hot?
Nej, det är inte så att det har varit ett hot mot Sverige. Varför ska man behandla dem så annorlunda då, tänker jag?
Det började väl mycket under den tiden man började inse att oj, vilka massiva landområden som finns här uppe som man ska kunna utnyttja. Och satte ett väldigt hårt skattetryck på samer. Att om ni ska vara här, då får ni betala sig så mycket skatt. Annars så är det tack och godnatt. Liksom. Och sen så det skrämmande i det var väl också om vi började prata om religion. Att det fanns en shamanism som man ser i alla urfolkskulturer som ska dödas. Liksom. Och tvångskristnas. Så att vi var ju ansedda som vildar. Och sen så kom ju hela det här Charles Darwin-systemet med den ariska rasen som den enda rätta, och så fanns ju en skala på de som var inte fullt utvecklade, och vi hamnade ju på den skalan bland många andra, och det var ju precis där under 30-talets i Sverige också, hur man skulle behålla rasen så ren som möjligt, och allt som stack ut där skulle ju tvångssteriliseras för att inte kunna blanda sig med dem, med den riktiga människan, för då blev det ytterligare vildare och,
ja. Dödade man många samer också?
Ja, man avrättade samer.
Vet man hur många?
Jag vet inte hur många. Och det är också så svårt. Jag tror att det är så svårt, tror jag, med många folkgrupper också som inte har haft ett skriftspråk. Att det har ju varit enkelt för den andra motsidan att kunna dra sina sanningar när det inte finns några andra skrifter som talar emot. Liksom, utan det, till slut blir det ord mot ord i slutändan. Så att jag vet inte hur många. Men det är ju in på 1900-talet som jag vet i alla fall att man brände den sista nojden, som är då den shamanen på svenska. Det är så konstigt benämning, men för att uttrycka det.
Och vad är det för religion ni har?
Alltså vi hade ju en, och har väl på fast i det tysta lite, men en matraka som är solgudinnan, och sen flera olika gudar runt henne, liksom för vattnet och träden och kåtan och barnen. Och,
så att det är också, inte lite som hinduismen?
Ja, alltså den är väl sin egen liksom, den där, men det går väl egentligen ut på att allting har lite grann en själ, och att det inte finns bara en gud som styr över allt, utan att man lever någon slags kretslopp liksom, och att det finns olika världar, en gudavärld och en värld dit de döda vandrar också, och så ganska lik det man kan se i andra urfolkskulturer helt enkelt, som jag tror blir resultatet när man lever i samklang med naturen.
Men vad är samernas högsta dröm idag då? Är det att få ett eget land eller vad?
Nej, det är också det som är så. Jag skulle säga, jag kan ju bara egentligen representera mig själv, men det är här som också, det blir så märkligt att tala om det, därför att jag skulle säga att vi lever på ett sätt, och när jag säger vi, då pratar jag ju såklart mycket om folk som, de samer som lever som jag. Det finns ju väldigt många som inte lever faktiskt så nära den samiska kulturen som jag gör. Men vi lever på ett sätt där vi egentligen bara vill få det att gå runt. Det är alltid inte vinstdrivande. Men dagens samhälle idag utanför går ut på att skapa vinst från allting, så ska du få mer, mer, mer. Och håller på med renskötsel till exempel, så det är inte vinstdrivande. Inte i pengar. Så när folk påstår vad det är man vill ha, vill ni ha eget land? Nej, vi är inte intresserade av att behöva äga någonting egentligen. Men vi kanske tvingas in till det, för att om tydligen kan inte folk samsas och kan inte låta naturresurser få vara som de är. Och då måste man ju till slut införa äganderätt för att inte kreti och pleti idiot ska komma och skjuta bort allting eller fiska ur alla sjöarna. Liksom. Det jag skulle kunna säga är en av de viktigaste sakerna, det är ju att man skulle skriva under FN-konvention ILO 169. Som stöder urfolks rättigheter. Så att man bara kan låta oss få vara i fred faktiskt. Utan att hela tiden behöva dräpa oss för att behöva kämpa mot de här hoten. Som är all exploatering som sker. Man beter sig som att vi inte existerar där uppe. Det är bara tomma markytor som går att göra vad fan som helst på. Och jag brukar säga att Sverige för som ett slags inbördeskrig mot oss. För det första man ger sig på i krig, det är ju religiösa platser, skolor, arbetsplatser. Det är våra kyrkor där uppe, våra arbetsplatser, våra hem. Men man anser det som att vi inte är där, eftersom att vi lever och lämnar inga spår efter oss. Och då är det som att vi inte existerar. Så att bara låt oss få ha våra rättigheter så att vi kan fortsätta bara verka som vi gör. Vi skadar ingen. Och i dagens samhälle så pratar man så jävla mycket om hur man ska få, man ska tänka långsiktigt, vi måste leva ekologiskt och du får fan om du köper en banan som inte är ekologisk. Och ändå så motarbetar de en folkgrupp som bara lever i ett kretslopp och inte lämnar några gifter efter sig, vilket är ganska sällsynt idag, och ändå lyckas hålla någon slags industri kring det. Så att det är något slags självstyre, det är väl det man är ute efter. Men som sagt, det är ingen som har claimat att vi måste äga rätt på allt, för vi anser ju inte att man måste äga allting.
Du går gymnasiet i Jokkmokk. Mm. Och sen flyttar du tillbaka till Stockholm igen.
Mm, då är jag ännu mer skoltrött och hatade skolan mest av allt. Mm.
Och ni är 8 stycken i din klass.
Ja. Oh.
Och hur många högstadieklasser fanns det?
Åh, gud, hur många finns det där? Så jag gick ju samiska programmet som är ett som samhälls med samisk inriktning. Men det kan, jag vet faktiskt inte hur många högstadieklasser det finns, men det är inte så många. Man kan väl räkna på en
hand. Så att alla kände alla? Så att
ja, gud ja. Och det blir man ju också, det är på gott och ont.
Och så blev du ihop med en kille där som du skaffade barn med?
Nej, träffade en kille som blev liksom min stora kärlek. Han var äldre än mig, 9 år äldre. Och jag var ju bara en fjant, en tonåring liksom. Men...
Hur gammal var du då?
Då var jag väl 16. Mm. Och sen så... Alltså det var ju så stor skillnad mellan oss. Liksom. Det där gick... Alltså det var inte en tanke på att bli ihop överhuvudtaget. Men vi kunde inte släppa varandra ur tanken. Och jag vet att min mamma sa till mig att jag hade sagt när jag var 17 att ska jag gifta mig någon gång, då ska jag gifta mig med Mattias Pirak. Och jag är inte gift ännu dock. Men sen så när jag var 19, då var det som att vi bara okej, men vi testar. Och då gick det väldigt fort. Och sen var vi tillsammans i, jag tror 7 år i alla fall.
Mm. Och fick, men varför tog det slut?
Ja, men då tog det slut för att vi, alltså vi har aldrig kanske synkat i tid. Kanske förrän nu, när vi är liksom, vi är inte tillsammans nu, men nästan 10 år. Det var ganska mycket, först var jag tonåring och han var vuxen, eller vuxen, han var en man. I mitten av 20-årsåldern, som är på sitt sätt, och jag var på mitt sätt. Och sen så, när vi var tillsammans där, vi hade det väldigt bra, men sen var jag ju också i det skedet när man börjar bestämma sig för vad man vill bli i livet och vill satsa, i alla fall jag ville ju satsa på min karriär, och då var det ju att jobba med skådespeleri, vilket jag gjorde också. Först pluggade jag på Samernas folkhögskola, som är en linje som väldigt många samer går, där man liksom lär sig traditionell slöjd från grunden och så. Det är väldigt grundläggande kunskaper. Och efter det började jag jobba som skådis och ville ju ut i världen, och jag ville bara stå på scen och du vet. Medan han då hade hamnat i skedet där han ville stadga sig. Då var ju han, då hade han fyllt 30 liksom. Och ville väl mest bara, okej, nu rotar vi oss, nu tar vi det lugnt. Och då var jag i början av 20-årsåldern och bara, nu ska jag ut. Så vi höll ut där några år. Och sen så, ju mer min karriär började fart sen med musiken, då blev det ohållbart. Vi var på helt olika ställen liksom.
Men du fick ju ändå barn med honom.
Ja, absolut, det fick jag. En underbar liten.
Och då är du 23.
Ja, då är 23.
Så att mitt i det här, den här känslan av att nej, men jag ska bara bryta mig ur det här, ja, och bli skådespelare.
Ja, då skulle jag, ja, men precis. Ja, men det, och jag är så himla glad för det.
Paradoxalt, tänker jag.
Ja, precis. Nej, men det var så kul. Det var så många som sa till mig att när jag blev gravid med Nicky Sona, för då jobbade jag som skådis på Sameteatern och liksom var ute på turné och bodde hemma i Jokkmokk på helgerna, och sen så var jag, bodde jag någon annanstans under veckodagarna. Och hade fått en jävligt fet roll i en produktion. Och sen så blev jag gravid med Nixona. Och det var så många som sa till mig att det här är inte läge att ha barn. Du har ju din karriär, nu börjar ju din karriär. Jag tänkte att det var dumhet. Jag kan väl göra båda, tänkte jag. Och jag är väldigt glad att jag gjorde det faktiskt. Därför att jag ser många, och det här, får man, det här är också så tråkigt att det, man får nästan inte prata om det här idag, känns det som. Men att jag kan verkligen säga att vänta inte för länge. Därför de där gyllene tillfällena dyker aldrig upp. Och för mig hade det bara blivit mer och mer tajt i schemat ju längre jag hade väntat. Och jag hade säkert kanske stått där idag och trott att det ska dyka upp något tillfälle. Men det gör det ju inte. Så att jag födde ju Nicky Sona mitt under tiden jag höll på att bygga min karriär. Och sen så vart ju hon ett turnébarn. Jag fick ju ta med henne på turné liksom. Och jag är himla glad också för att jag lyckades ju, jag var ju tvungen att väldigt tidigt så här, i och med att min karriär började sätta fart, pussla in ett barn från början. Att det var liksom, det var så jag började hela min karriär. Jag började lära mig prodda när jag satt och amma liksom. Så att det vart aldrig någon chock att ett barn kom in i bilden, för hon var, hon hade precis kommit. Det var liksom hon och jag som gjorde det.
Mm. Och sen är ni ihop där i några år, så tar det slut. Vad är det som gör att det inte funkar längre?
Nej, men det var väl just det att jag kände att jag kan inte, det blev en konflikt om huruvida jag skulle satsa på min karriär eller inte, och jag ville verkligen det och tyckte att, men det finns väl inga mallar, alltså vi kan väl bygga vår egen mall. Men han var väl inte riktigt där, han ville väl inte, han tänkte inte så, och det, då kände jag att jag kommer bli olycklig om jag inte följer det jag vill liksom, för att då kommer jag utvecklas till någon jag inte vill bli. Så att det var jättetufft var det, men jag var tvungen att göra så. Mm.
Och hur kände du då för att lämna Jokkmokk?
Då var det skönt, därför att då var det också mitt i en konflikt, en politisk konflikt som jag var frontfigur för på aktivistsidan. Vi hade ett gruvbolag, eller har, det finns kvar, som ville börja exploatera Jokkmokk, vilket då skulle tränga ut alla samebyar, eller två samebyar, och sätta min familj i konkurs, sätta i princip alla renskötare i Jokkmokksområdet i konkurs. Alltså hela våra naturområden skulle exploateras. Och jag blev, jag stod i fronten för den kampen, och det blev, här förstår jag att folk inte fattar vad konsekvenserna blir på ett sånt litet samhälle, men det var uppdelat två läger, och jag blev väldigt hårt utsatt för att jag tog strid för våra rättigheter och gick i konflikt med det här gruvbolaget. Och det blev en väldigt stor konflikt, och till slut så började människor i byn vända sig mot mig på ett sätt som var också väldigt obehagligt. Jag blev väldigt ensam. Det var till slut nästan ingen som vågade vara min vän, för då kunde det resultera i att du blir utfryst från affären, eller har du otur så kan du tappa ditt jobb om du är vän med fel person. Och det är det som blir, det är skillnad på att vara aktivist här, där man alltid har sin klick, och om det sitter fel folk på en bar, ja, men då kan du gå till nästa bar liksom. Där uppe är det inte så. Blir du utfryst i samhället, då blir du ganska ensam. Och jag blev väldigt ensam. Jag kände mig väldigt ensam. Och
vad handlade den här striden om?
Det var just det att det här gruvbolaget kom in och lovade guld och gröna skogar på renskötarnas bekostnad. Och att vi skulle då behöva lägga ner hela renskötseln, för då hade de tagit våra betesmarker, vilket gjorde att vi behövde tvångslakta. Ja, men vi hade helt enkelt gått konkurs. Och Jokkmokk hade ju blivit ett jävla gruvhål som Kiruna och Gällivare. Och då finns det ju såklart en grupp som ser bara de snabba pengarna och tycker att vi står i vägen och är bakåtsträvarna liksom. Och det är, så det handlar ju om pengar. Det är pengar och makt.
Och hur gick det till slut?
Ja, vi ligger fortfarande i den där konflikten, men den goda sidan, som jag säger, min sida,
samesidan.
Ja, precis. Och sen var det också icke-samer som stod på våra sida, som inte heller har lust att exploatera de områdena. Men lyckades faktiskt, på ett sätt så vann vi ju, därför att hade vi inte gjort det vi gjorde, så hade det legat en gruva där idag. Men kampen fortsätter ju fortfarande. De står ju fortfarande och försöker hitta kryphål till att få bygga den där gruvan. Så att man får ju aldrig vila. Och är det inte de, så är det ett annat bolag. Det är ju hela tiden strid med något.
Kommer du fortsätta att strida för samernas rättigheter?
Ja, alltid. Alltså jag är väldigt så principfast och jag tror på att göra gott faktiskt, jag gör det. Jag har en stark tro på det på riktigt, att jag tror speciellt när man får barn blir det också så himla, det blir på riktigt när man tittar på de där ungarna, och jag måste kunna lova Nicky Sona att jag har gjort allt jag kan för att kunna ge henne möjligheten till exempel ta över renskötseln och också bli renskötare. Och ska jag lära henne en sak och agera på ett annat, alltså det går mig emot i själ och hjärta, alltså jag kan inte leva så.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du flyttade ju ner då till Stockholm med din dotter i början av separationen. Hur var det då? För, åkte hon varannan vecka upp till sin pappa eller var det du som tog hem?
Det var till och från, fram och tillbaka.
Mm. Och sen har du flyttat tillbaka upp igen?
Precis.
Och nu kan du tänka dig bli ihop med pappan igen.
Exakt. Nej, men det, alltså, till slut...
Det känns ju ändå som att det är där du kommer ända.
Ja, det är ju så. Och det var ju så jag insåg också när jag flyttade hem, som jag säger nu igen. Och då var det så här, nu flyttar jag hem. Jag tänker ofta så här, jag har ett uttryck som jag försöker leva efter. Eller försöker, jag lever efter det. Att jag vill leva varje dag som jag vore pensionär. Så skrattar folk och undrar vad jag menar, men... Jag hör ju bara människor planera sin härligaste tid. Och det ska de göra när de går i pension. Tänker jag, vad är det för dumheter? Då är man ju, du är ganska gammal. Har du tur, har du hälsan? Så jag satt och tänkte så här, vad är det jag själv har gått och sagt att jag ska göra när jag går i pension? Ja, men en sak är ju så att jag har sagt, ja, men då ska jag ha ett stort hus där uppe i Jokkmokk där jag kan hålla på med mina tamhärkar på vintern och tämja mina renar där på vinterhalvåret. Tänkte jag, men vad fan, det är bara att göra det nu. Alltså, jag tror att man kan göra allt. Alltså, ingenting är ju omöjligt. Vi sätts ofta in i situationer ofrivilligt som man ändå till större del lyckas lösa. Om det så är att du blir utkastad från en lägenhet och har 2 veckor på dig att hitta ett nytt boende, så ofta löser man det på något jävla märkligt sätt. Så jag tänker att det finns så mycket som vi vill göra självmant, men som man redan har satt upp i huvudet att det här kan jag inte. Så att jag gick ju in i väggen ganska rejält, så kraschade jag för några år sedan. Och då blev det så tydligt för mig att så här, nu får du lägga av och bara hålla på i det här tempot och lista ut hur vill du egentligen leva? Och vad är det du går och väntar på? Alltså, det är inte att skjuta på någonting, du lever nu. När du är gammal kommer du se tillbaka på den här tiden och undrar vars fan den tog vägen. Jag vill inte känna så. Jag vill känna hela tiden, varje dag, livet i mig. Så att då blev det väldigt snabbt att jag bara flyttade.
Vad var det som fick du gå in i väggen?
Det var en lång... Det var nog traumastress från mycket traumatiska liksom händelser som hade hänt i privatlivet. Och så bolla det var så konstigt, för det var så mycket hemska, sorgliga saker som hände samtidigt som karriären gick så bra.
Som vad då?
Alltså, jag kan inte gå in på allting därför att jag vill gärna inte outa folk som inte har bett om att få prata om det. Men jag menar, separationen var ju en av dem som var jättetuff, mycket tuffare än vad jag trodde. Och jag fattade väl det sen att det var ingen lätt grej faktiskt. Men det var en märklig tid att leva i en slags bubbla där utåt sett såg allt så jävla på pappret perfekt ut. Och inuti var allting bara kaos. Och jag orkade inte ha det så till slut. Så att jag var inte riktigt självberedd på att jag kraschade, utan jag blev fysiskt sjuk. Och förstod väl kanske efteråt att jag hade gått in i väggen.
Och då flyttade du tillbaka?
Ja. Det var sånt jag insåg att jag måste göra. Det finns ingen quick fix på det här. Jag måste göra grundläggande ändringar i mitt liv.
Rensa för själens skull.
Ja, alltså jag menar, jag bodde då i en lägenhet i Hammarby Sjöstad, en 3 som var så himla bra och det var så himla fint och det. Jag fucking hatade det. Alltså jag hatade jävla Hammarby Sjöstad, en kuliss ställe. Alltså det finns ingen själ i det. enligt mig. Ja, det är själlöst område och jag tränade och var riktigt vältränad. Allting var bara såg så jävla glassigt ut. Jag bodde ju i, eller under den tiden när jag bodde i Hammarby Sjöstad till exempel, eller från att min dotter föddes, så har jag ju jobbat som artist. Så att under den här tiden så gick ju min karriär gick jättebra. Jag var supervältränad och allt såg allt såg jävligt bra ut. Jag fick feta uppdrag, men jag mådde riktigt jävla dåligt alltså. Gjorde jag. Och vaknade upp en morgon och hela mitt ansikte hade svällt upp. Och sen så var jag in och ut på akuten och se vad det var för något som var fel. Och ingen hittade något fel, men jag på några veckor tappade kanske 10 kilo i vikt. Och var tvungen, jag slutade träna för att jag kunde inte behålla någon vikt på kroppen. Så att hela jag blev ju sjuk. Alltså, och med mina konstiga svullnader upp och ner och vart allergisk mot tusen saker. Och blev smalare och smalare. Vad jag än åt, det blev bara smalare och smalare. Och det var jävligt läskigt. Och att de inte hittade några fel. Och jag fick ingen ordentlig hjälp. Och då var det då man hamnade i de här... Okej, nu måste jag titta inåt. Om ingen annan verkar kunna hjälpa mig, vad kan jag göra? För att jag tror att jag håller på att dö nu. Och det trodde jag faktiskt att jag höll på att göra.
Och hur många år var det här från det att du kom ner till Stockholm? Var det på 2-3 år det blev?
Ja, det var väl ungefär det. Ja, precis.
Och din exman då, eller barnets pappa Mattias, han fanns där uppe?
Mm.
Och du säger att separationen var jobbig. Kändes det okej då att flytta tillbaka och ha honom nära i ditt liv?
Ja, det var precis i ett sånt skede där jag tror att han kanske inte heller var så lycklig i livet. Och att vi insåg att vi måste nog bli varandras bästa vänner igen för att kunna bli det. Så att det var väldigt, vi var väldigt överens om att så här, vi drar ett streck över allt. Och vi måste fan leva livet. Vi kan inte vara osams med mer. Det funkar inte. Och vi gjorde verkligen det. Nästan från en natt till en annan valde att så här, lita på varandra igen. Och då var det som att jag bara gjorde en sån restart på livet faktiskt. Och flyttade hem.
Och du var ju med Gils veranda.
Mm.
Var det här innan eller efter?
Det var innan.
Så det här var precis i...
Det var också en sån... det var kaos också då. Egentligen. Det var en otrolig upplevelse att göra Gils veranda. Men det var precis sånt som var så konstigt. Att, du vet, det var så mycket härliga grejer som hände. Men ändå, det fanns så mycket som inte var härligt samtidigt. Och bolla det liksom. Till slut blev man ju schizofren. Det jag lärt mig är. Man tror nästan alltid att man nu har kommit dit. Men så ser man tillbaks på det efter några år igen. Och bara, jag trodde att jag hade kommit dit. Men jag är ju fortfarande på väg. Alltså man håller ju på att läka hela tiden. Men jag kan ändå säga att där jag är idag. Så som jag mår idag. Så här bra har inte jag mått sedan jag var ett barn.
Du går igenom en separation. Du blir ensamstående mamma. Samtidigt som du för kampen för samernas rättigheter. Du står både upp som kvinna och som same. Och får hela samhället emot dig. Flyttar ner till Stockholm. Så att kan det vara alla de här ingredienserna som gjorde att du till slut bara, vad är det som händer? Plötsligt successivt. Men du känner inte av det där för att din övertygelse är så mycket starkare än att lyssna till dina känslor.
Mm.
Och sen säger bara pang och så händer vad som
så
händer.
Är det ju. Så är det verkligen. Och sen så tror jag också att det är så. Jag är väldigt mycket mer känslomänniska än vad folk tror att jag är. Och då blir det också att jag är svartlistad på många ställen uppe i Norrbotten. Alltså verkligen. Många är det nu. Men det är inte alla som gillar mig, om vi säger så. Utan det är ett läger. Antingen så gillar du mig eller så gör du det absolut inte.
Jag gillar det.
Ja, vad bra. Jag gillar dig. Men, och det är mycket på grund, alltså det är av politiska skäl. Och jag är väldigt, som sagt, jag är principfast och jag backar aldrig. Men med det betyder ju inte det att jag inte känner någonting. Men då är det väldigt lätt också att du kan behandlas precis hur som helst. Därför att man står pall. Man viker inte av, man vänder inte kappan efter vinden. Och man tar ju och tar hela tiden. och vägrar vända kappan efter vinden. Och det är som du säger, till slut så säger du ändå krasch för att jag blir också ledsen. Det är inget kul att vara vuxen och bli mobbad igen. Som man var när man var i skolan. Jag står där med ett barn och jag är utfryst. Alltså det är förnedrande också. Och känna att, aha, okej, jag är verkligen sett på som smuts. Det är inte, som sagt, här kan folk nästan, och när jag säger här menar jag i en storstad, så kan det nästan vara en statusmarkör. Ooh, folk är rädd för mig, bara de räds mig. Ja, nej, men det är väl jättekult att du kan sitta där liksom med ditt gäng och känna dig farlig. Det är inte lika kul när du sitter utan gäng och klassas som farlig.
Nej, men det blir ju en form av uppror.
Jo, jo, visst, precis.
Det är ju en tsunami. Mm. Man har inte en chans att värja sig.
Nej, man får offra ganska mycket.
Mm. Samerna borde vara stolta över dig, tänker jag.
Men jag ska säga, jag har ett väldigt stort stöd idag. Och det tror jag att folk ibland i min bransch, vare sig man pratar som artist eller aktivist, så det vill man gärna inte alltid skylta med, utan man vill ofta skylta med motståndet. Men jag är så himla tacksam för att jag känner att jag har mitt folk i ryggen. Jag har faktiskt det. Och det har jag ändå haft under hela tiden. Sen så såklart var det flera år där många inte vågade ta ställning. Och det är också så himla enkelt att peka finger åt dem som inte vågar ta ställning när man är här. Men där uppe kan det handla om ditt barn till slut blir utfryst i skolan. Alltså det är ju på den nivån. Ha, nej, de får inte leka med den. Så att,
känner du så? Har det varit så med din dotter?
Nej, hon var inte så pass gammal. Däremot så var det ju så absolut. Jag har ju känt det i skolor, alltså på förskolan och så, att det var. Och ja, det har jag absolut gjort från andra föräldrar. Att det inte har varit så kosher. Inte idag, men idag är det ju som sagt en annan sak. Och som sagt, jag har ju privilegiet att jag har en otrolig familj. Jag har fått privilegiet att bli uppväxt till exempel på två ställen. Så jag har olika hem och röra mig emellan. Du kan ju tänka att vara ensamstående trebarnsmamma i Jokkmokk. Och så är det någon som pekar finger till dig och säger, varför tar inte du ställning? Varför står inte du upp som Maxida? Ah, nej, men för att hon har ett jobb som hon inte har råd att förlora. Och hennes chef kanske är en av de som står på till exempel gruvsidan. Ska hon då ta ställning för status? Eller jag förstår att hon tar ställning absolut för princip själv, men hon kanske inte har råd att faktiskt göra det. För vad fan är det att kämpa för dem och stå utan jobb till slut, ensam med tre ungar? Alltså det är väldigt mycket att lägga på en människa. Så det är som sagt, jag är väldigt medveten om att jag har ju turen också. Och som nu till exempel har turen att ha den här karriären, där jag plötsligt fixar svenska folket i ryggen. Som bara, wow, aktivism, vilken cool grej, du vet. Hur många fan har det? Så att nu är det ju såklart mycket enklare för mig att stå med näven i luften. När jag sitter här till exempel och får prata om det. Men du vet, sitt i en etta i Jokkmokk, det är ingen som håller dig om ryggen.
Hur släpptes din första skiva? Hur kom det ut så att säga? Du var ju inte med i Idol eller ett annat program som pushade fram dig.
Nej, verkligen inte. Jag är helt självskapt faktiskt. Så jag tog mig fram som artist ett ganska långt tag innan jag blev uppsnappad av mitt management och skivbolag och allting. Och då proddade jag ju allting själv och sålde in mig till olika festivaler hit och dit och bara pushade på att alla skulle släppa fram mig och få spela. Så åkte jag ut med två barnvagnar, en med Nicky Sonna och en med mina studiogrejer liksom, och bara crashade alla ställen. Och sen så gjorde jag en VM-låten till skid-VM tillsammans med Mando Diao. Och det snappade upp mig. Och Anna då, som var en del av det gamla managementet, är fortfarande min manager idag, som är min absolut närmsta familj. Så Utopi, det albumet som jag släppte, det är verkligen min bebis. Och det var så kul, för det var så många som var så här, har inte du släppt något innan? Jag bara, men gud, jag har inte hållit så länge att jag varit artist liksom. Men det kanske har verkat så, för att jag har varit i offentligheten sedan dag ett nästan. lite för att jag var med i en dokumentärserie om mig och mitt småsyskon som följde liksom mig när jag höll på och staka mig fram där med karriären, och sen tog det ju ilfart. Men utopi är verkligen en, som alla artister nästan säger, men det är ju en slags dagbok såklart. Och idag är det nästan lite läskigt att lyssna på det albumet, för att många av låtarna var såhär, vad de blir verkliga nu när vi lever i den här tiden med pandemin. Så ja, det var en sammanfattning av en lång utveckling i min karriär, kan man säga.
Du släpper din skiva efter några år efter att ha varit med i Gills Veranda. Ja. Vad hade du för musik då när du var med i Gills Veranda?
Det är ju ett program som riktar sig mot country liksom. Så att när jag gjorde Gills Veranda, då tolkade vi countrylåtar.
Men då var ju du redan stor inom artisteriet.
Ja, då var jag artist, ja.
Var det, men du hade inte släppt så mycket?
Nej, jag singlar och EP hade jag släppt.
Ja. Så du var ju inte egentligen en stor folklig svensk artist än så länge?
Nej, det var jag nog inte.
Och då är det ändå rätt coolt att... Men det kan ju vara så att Gills Veranda är väl SVT?
Mm.
Och du gjorde ju din dokumentärserie med din lilla syster i SVT. Mm. Om Samer.
En småsyskon, ja.
Ja. Och de plockade dem in i Gills Veranda efter det.
Ja, men det var ganska långt efter det.
Ja, ändå. Men de hade det i bakhuvudet.
Ja, absolut. Men jag har ju ändå... när jag gjorde Gills Veranda... jag hade nog kanske redan... Jag hade gjort ganska mycket grejer ändå, innan det också. Men Gills Veranda var ju såklart en supersak att vara med i. Eller supersak, ett superprogram. Jag älskar det programmet.
Ja, man älskar ju Jill också.
Ja, man gör det. Hon är en god människa. Hon är väldigt god.
Man skulle kunna säga att du blev stor med den senaste skivan.
Ja, det hoppas jag. Jo, alltså, men jag vet inte hur jag ska svara, för jag vet inte riktigt hur...
Men jag bara känner man inte som artist... Där satt den.
Jo, verkligen. Så är det.
Och det är väl, så känner du väl ändå med ditt senaste album?
Ja, sen när man släppte album, det var ju absolut... För det första kände man så här, nu var tiden inne. Och det var... nej, men det var förlösande. Det var det definitivt. Då är det lite som att sätta sitt mark. Liksom, att så här, det här går jag för. Mm.
Och så har du väl fått väldigt bra feedback?
Jag fick faktiskt otroliga recensioner på det albumet. Det var jättekul.
Tror du att du hade kunnat prestera så bra om du hade bott kvar i Stockholm?
Nej, det tror jag inte. Så här, jag tror inte att jag hade gjort det där albumet då kanske. Eller det hade inte låtit. Nej, det hade nog inte låtit likadant. Utan det där är ju... det är så intressant hur man jobbar olika inom konst. För att många... Vissa personer kan hålla på att skapa under... destruktiva processer, alltså när de mår ganska kast. Men för mig så måste det landa ganska mycket innan jag kan få ut någonting utav det. Så här, den bilden av den deprimerade konstnären, det är den värsta jag vet. Alltså det är det sista jag vill vara. Och jag är fan askast när jag mår dåligt. Alltså det är skit. Det är bara skit. Alltså jag ser ingenting skapande och härligt med att må dåligt. Jag gör faktiskt inte det. Men erfarenheten, om man har tagit sig ur det, då kan det komma guld. Men då måste jag stå på andra sidan. Och det gjorde jag då. Och det, som sagt, gjorde jag ju också för att jag hade fått landa. För jag hade fått hitta mitt ställe, liksom.
Du ska ju vara med i Så mycket bättre nu.
Ja.
Hur känns det?
Åh, alltså det känns otroligt faktiskt. Det är också ett sånt... Det programmet är ju magiskt. För det handlar om musik. Det är inte så mycket liksom... Det är inget jävla skvallerprogram på det sättet. Det är inte reality där det blir snaskiga detaljer av saker som inte har med något att göra egentligen. Så det är... Jag ser det som en ära att få med i det programmet. Och också visa vad man går för lite som artist. För det är utmanande. Väldigt utmanande att ta ett färdigt konstverk och försöka göra så mycket bättre. No pun intended. Och sen tror jag att jag, som jag sa, att jag också är sån känslomänniska, så kommer jag ju bara... sitta och böla. Jag tror inte att jag är ett dugg beredd på hur man kommer ta emot sina egna låtar. Det är jävligt spännande faktiskt.
Vet du vilka artister som kommer få sjunga vilka av dina låtar?
Alltså vi får inte veta någonting. Så att det är ju också så bara...
Och du vet inte vilka låtar de ska...
Nej, jag har ingen aning.
...sjunga heller.
Nej.
Vet du vilka låtar du själv har valt?
Ja, det vet jag.
Och vilka är med Så mycket bättre i år?
Nu ska jag hoppas jag inte glömmer någon nu. Det är jag, Melissa Horn, Daniel Adams-Ray, Thomas Stenström, Andreas Mattsson, Harpo, Siv Malmqvist, Gustav och Viktor Norén.
Ja, vad här, vad kul. Känner du några av de artisterna privat sedan tidigare?
Egentligen faktiskt inte. Alltså bara så att vi har träffats några gånger. Och det är också kul, för den här världen är så liten, så det hade lika gärna kunnat dykt upp folk. Jo, Peter Jöback får jag inte glömma. Otroliga Peter. Men det här är faktiskt folk som jag inte känner så väl, någon av dem. Och det är jättekul, tycker jag.
Så får du vänner för livet senare.
Eller ovänner. Nej, men förhoppningsvis. Ja, men det är det som känns så himla lyxigt. Att få sitta ner. Annars så möts man ofta så fort bara. In och ut backstage eller någonting. Och nu kommer vi få bo med varandra.
Och sen, och din dotter då? Är hon uppe hos sin pappa i Jokkmokk?
Under den tiden... Ja, men då kommer hon vara i Jokkmokk. Sen så ska jag haffa henne och fara ner hit, tror jag. Så att hon får lite... semester här, träffa lite vänner och sånt. Hon har ju också kompisar här. Och sen så är det ju efter midsommar där kring brukar dra kallmärkningarna igång. Och jag förstår att du är ett frågetecken. Men det är ju...
Ett stort.
Ja, under våra renar, vi tillhör en fjällsameby. Så under vår- och sommarhalvåret så håller de till uppe till fjälls. Pajalanta. Och sen under höst och vinter så är de i skogslandet. Så nu till exempel... Så är Mattias, hennes pappa, jag pratade med honom senast igår, så ringde han och sa, nu sticker jag, nu kommer jag inte ha täckning. Nu är han uppe i Pajalanta när de håller på och kalvar. Så att nu börjar alla renkalvarna födas. Så de är mitt uppe på högfjället. Och sen så under, kring midsommar där, då börjar vi samla. Och då får man upp med helikoptrar och folk som springer till fots och hundar. Och så samlar man ihop skockar från fjällen i olika grupper. Och sen så måste man märka de nya kalvarna som har fötts med sitt märke i örat. Och det håller på i fler veckor under sommaren. Så att det är ju så typiskt där som att jag, förr i tiden, då var jag ju också där uppe hela sommaren. Då har du ingen... Du har ingen tv, du har ingen alltså telefon, ingen, du är mitt ute ingenstans. Och bara helt enkelt följer med renen och fiskar och lever, då lever man som nomader.
Tältar vi då?
Nu har vi stugor, förut var det kåter, kåtområder, nu har vi byggt stugor där. Men sen så, ja, sen så flyttar man ju med kåter beroende på vars du är med renarna. Och då måste du ju slå upp boplatsen på stället. Men så att min dotter kommer då åka iväg efter midsommar när vi börjar, och då är hon uppe i ungefär 6 veckor och är borta. Och det är så typiskt, för det krockar ju med min period som är inte nu dock under pandemin. Men annars är det ju högsäsong för att vara ute och spela på festivaler, så att nu brukar jag hinna upp en sväng liksom, och hinna vara där någon vecka kanske om jag har tur. Och så får vi se hur det blir i sommar, för ingen vet ju vad som händer här. Jag vet inte.
Så alla familjer tar med sina barn och gör det här?
Ja, då är man hela pickepacket.
Jo, jag tror att det kommer öppna upp här i juni, juli. Det
alltså, jag hoppas.
Du har ju också skådespelat.
Mm.
Först teater, artisteri och sen skådespeleri.
Mm. Mm.
Berätta om filmerna och tv-serierna.
Alltså egentligen...
Du är väldigt mångfacetterad utan att veta om det.
Ja, alltså man är väl lagd. Man har väl de där olika hjärnhalvorna som funkar på sitt sätt. Sen är jag också... Gud, jag
du bara, sen är också aktivist.
Ja, precis. Men jag hatar när folk pratar om det som att det vore deras yrke. För det är bara så här... Det är bara... Har du dina, tror du på den goda människan? Alltså, tror du på demokrati eller inte? Och vågar du stå upp för det? Ja, men då kan du klassa dig som aktivist. Men det är fan inget yrke. Det är det, eller så är du en fegis. Men skådespeleri, det är egentligen det jag tänkte hela mitt liv att jag skulle bli. Och fortfarande kan jag ju verkligen sakna den scenen. Så att jag, ja men precis, jag höll på med teater när jag växte upp. Och sen så blev jag anställd skådis på Sameteatern i Kiruna. Och älskade det. Och sen så vart jag då också, har gjort några sådana tv- och filmproduktioner.
Midnattssolarna.
Ja, precis. Och den är kul, den är hemsk, den serien, men otrolig. Men där spelar jag ju faktiskt en karaktär som är baserad på mig, mitt riktiga jag. Så hela de aktionerna de gör i serien, de som inte har sett den, men det är aktioner som händer där och den här, allt, jag var liksom musa för det. Så att det är det jag gjorde på riktigt som sen sattes i serien, och det är väldigt fint att se.
Sen var du med i Martina Haags film, Glada hälsningar från...
Ja, just det, ja.
Miss Ångerträsk.
Ja. Ja.
Varför skrattar du?
Nej, men det var bara knasig inspelning, väldigt knasig film. Men det var roligt. Det var roligt.
Och hur ser du ditt liv om 5 år? Tror du att du går tillbaka till Mattias och skaffar fler barn med honom?
Nej, det tror jag inte. Och jag har ingen aning. Och det är det som jag tycker är så himla härligt. Att jag inte vet. Och jag försöker heller inte lista ut det. Utan om 5 år kan jag vara precis var som helst. Jag kanske har 2 till barn. Vem vet? Eller så har jag inte det. Det är däremot det enda jag försöker planera för hela tiden. Det är att bara försöka vara så lycklig som möjligt. För när man har varit väldigt olycklig så inser man att det är det enda som räknas i slutändan. Att man är frisk och får vara ganska lycklig. Och som sagt så... Nej, men de planer jag har är väl det att få fortsätta med det jag gör nu. För att det är det också... kan titta mig i spegeln och säga åt mig själv nu för tiden att bara förstår du vad du gör? Vilket otroligt liv du ändå har. Tänk hur många som sliter livet ur sig med yrken som man hatar. Alltså det finns ju så många som tvingas jobba med sånt. För alla behöver betala hyran liksom. Tänk att jag får göra det här otroliga. Och få ha de här otroliga kollegorna. Och få vara frisk. Tänk att jag fick mitt barn. Och tänk att jag är bästa vän med hennes pappa. Och tänk att jag får vara artist ändå. Och att jag inte har gått under ekonomiskt under pandemin. Alltså det är så många saker som jag hela tiden tänker att om jag bara får fortsätta med det här om 5 år, då är jag så glad, då är jag så lycklig. Men sen har jag ju såklart sånt där, nej, jag ska ha fler boenden. Nu har jag köpte mitt egna hus. Jag var väldigt nöjd över det. Och som jag älskar. Jag älskar mitt hus. Nu kan jag ha mina tamhärkar där eller tämja mina renar där på vintern. Men det är inte mitt enda boende, utan nu är man redan så här, okej, jag vill också ha ett boende i Stockholm vid sidan om, så att för att jag jobbar ändå här så pass mycket. Så att jag slipper hålla på att hyra in mig i lägenhet. Jag hatar att bo på hotell i Stockholm. Jag avskyr det. Alltså hotell överhuvudtaget tycker jag inte är något härligt. För att jag är så van att bo på hotell när man turnerar. Så att det är ju planen att kunna ha ett boende i Stockholm inom 5 år. Och sen så vill jag gärna ha ett ställe att få till som är bara varmt. För jag hatar Sverige mellan januari till maj. Det gör jag. Och då ska alla skoja och säga, men du är ju samen, du ska väl älska det där. Nej, fan vad jag hatar det. Jag hatar det så jävla mycket. Och jag märker varje gång solen kommer att, men gud. Det är som när man har klivit av någon p-piller eller någon p-ring eller någonting. Man bara, kan det kännas så här att andas? Kan det kännas så här att leva? Så tänkte jag, fan jag ska inte leva halva året med att bara gå och klaga om och pissa alltså. Det tänker jag inte göra. Så att om den här tråkiga pandemin kan släppa lite, då tänker jag nog, då kommer jag nog inte vara här så mycket under de månaderna. Så om 5 år, det är ungefär det jag vet att jag vill till. Men sen behöver jag inte bli, massivt rik. Jag söker ingen man heller, vilket många verkar ha identifierat sig som singel eller inte. Jag identifierar mig inte ens som singel, jag bara är. Så det är härligt om du dyker upp någon snygging, men alltså det...
Behöver han vara same?
Nej. Han vet vad han behöver vara. Snäll. Alltså genomsnäll. Gud vad man hade mycket föreställningar om vad man ville ha hit och dit. Men fan vad det inte spelar någon roll. Men var snäll. Du vet, jag kan stå och bli alldeles varm i kroppen när jag ser någon som bara... Jo, men jag kan hämta dig på flygplatsen. Eller, nej, men det är ingen fara. Jag kan skjutsa dit den där saken. Och behöver fixa det. Nej, men jag... Sådana saker man bara... Va? Jag är inte så van vid det. Alltså förhållanden jag har haft, då är det liksom... Den här, någon som är genuint god, det är så jävla attraktivt är det. Och som bara kan titta på en med hjärtögon och inte försöka sätta dit den. Som jag ser mycket i förhållanden, att det är det här, man ska ändå kivas. Jag tycker, varför då? Man måste inte bråka. Som att det ska ingå på något sätt i ett förhållande att man ska... Och ska du vara ute på krogen, då ska jag minsann ha det här. Och det. Nej. Jag behöver bara någon som är så genomsnäll.
Så drömmannen är lika med snäll helt enkelt?
Ja, verkligen.
Tack för att du kom hit.
Tack själv. Tack.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.